så då kanske vi kan enas om att när vi väl griper makten, vilket vi kommer att göra, så blir det skånskan.
Hei, og velkommen til Hold Fanen Høyt. Mitt navn er Tom Hauge, og med meg som vanlig er Tommy Olsen.
Hei sånn.
Og Ronny og Øystein kunne dessverre ikke medvirke i denne episoden.
Vi fikk vel fri i dag, i og med at vi skal ha et intervju,
så ja. Ja, det stemmer. Vi har vært så heldige at vi har fått med oss... En person som mange av dere sikkert kjenner fra før, fra podcasten Mer enn ord, nemlig Tobias Malvå. Velkommen.
Takk så mye, og god kveld, eller god morgen, ariske frihetskjemper.
Veldig hyggelig å ha deg med, Tobias.
Ja, det er roligt å være med, og jeg håper så initialt, att de norska lyssnarna förstår vad jag säger. Jag får försöka bruka allvar med språket helt enkelt.
Men jag vill tro att de flesta i Norge är vant med så pass många dialekter att de i alla fall förstår dig väldigt gott, Tobias.
Ja, vi hoppas det, annars får vi i efterhand tolka. Så är det.
Ja. Jag borde säga att skånska är ju... En ganska fet dialekt att höra på.
Ja, den som är roligast att höra, eller vad menar du?
Ja, roligast.
Ja, alltså den är ju väldigt, den är lite glad. Den skånska dialekten är lite glad, lynt. Lite grann som Göteborgs dialekten. Den är också lite glad, tycker jag.
Mm. Ja.
Sen, stockholmare har ju, jag ska inte säga sörrare dialekt, men den är lite mer, den är lite tråkigare att lyssna på, tycker jag i alla fall. Så då kanske vi kan enas om att när vi väl griper makten, vilket vi kommer att göra, så blir det skånskan.
Vi får lägga fram förslaget.
Ja. Ja, allvarligt så tycker jag faktiskt det språk som är faktiskt vackrast, så är det faktiskt det isländskan tycker jag är väldigt vackert.
Isländsk?
Ja, isländska tycker jag är väldigt vackert.
Ja, nej, det hörs ganska mäktigt ut.
Ja, det är ju mycket mer närmare det gamla nordiska språket, så det är ju mäktigt. Men jag tänkte att vi ska ha ett lite intervju med dig, Tobias, för vi går vidare till dagens tema som kommer att omhandla 90-talets skinhead-tid, för både du Tommy och du Tobias var ju en del av det miljöet, så det vill ju bli väldigt intressant för lyttarna att höra lite om deras historia från den tiden.
Mm. Ja, precis. Absolut.
Yes, nej, men jag kan bara börja med första spörsmål, och det är bara till de lyttarna som ikke kjenner deg fra før av. Kan du fortelle litt om deg selv og din bakgrunn?
Ja, for jeg som ikke kjenner meg, så heter jeg Tobias Malvå og er 45 år gammel og motståndsmann. Jeg er med i radiopodden Mer enn ord. Og ja, det er så mye mer å si. Jeg bor i Skåne, lengst ned i syd. Och
hvordan er det i området där du bor nu? Jag vet ju det är ju ganska, i alla fall som jag hört, mycket fler kultur.
Ja,
kanske inte runt där du bor.
Nej, alltså vi bor ju i en kommun som heter Vellinge som ligger 2 mil utanför Malmö. Och Malmö är då Sveriges sopstation. Där är Mordor. Där är 60% i kommunen. Jag tror det bor nästan en halv miljon människor. Så där kan du inte vistas in som vit människa rent tur om du klarar dig. Men de omringar ju ungdomar och rånar dem på kläder. Och våldtar och säljer knark. Helt öppet på flertalet platser i Malmö. När polisen bara kör förbi. Och det är inte alls ovanligt att de har skjutningar. Det är nästan varje dag de skjuter på varandra och mördar varandra. Och skjuter folk i busskön på väg till arbetet. Och spränger bort husgavlar när folk ligger och sover. Alltså det är som vardagstragedi här nere, som man reflekterar inte det. Vi kan sitta ute på en bänk utanför fastigheten vi bor på landet. Och vi kan höra ibland hur det skjuts där inne. Alltså precis som inte ett krig, men du kan höra skott ibland från staden.
Psyke tillstånd.
Ja, ursäkta.
Jag har hört många skräckhistorier från Malmö. Det är ett sånt skräckexempel. Hvordan det kan bli överallt i alla byar i Norden. Mm. Visst det inte något sker.
Det är så illa. Malmö är verkligen ett skräckexempel. Och det är... Det kommer se ut så i varenda by, i varenda samhälle, i varenda litet homogent och fint samhälle i hela Norden. Om inte det finns en kraft som slår tillbaka denna ondskan.
Mm.
Och framförallt de krafterna som ser till att det får vara på det viset som det är idag. Men Malmö är, det har förlorat sedan länge.
Mm. Nej, för det är ju i Sverige en räcke no-go-zoner som då han är... Löfven då, från Ektor.
Ja. Ja, alltså vi har ju jättemånga no-go-zoner i Sverige. Men jag tror hela Malmö skulle vilja vara en no-go-zon. För att det går inte... Sen är det så likgiltigheten bland de folk som bor kvar i Malmö. Där är ju ändå en del vita människor kvar. Och många av dem kanske inte kommer därifrån på grund av att de är sjuka. De får inte lägenhet och så vidare. De bor ju kvar i detta mångkulturella brinnande inferno. Och de är ju så likgiltiga. Jag vet, jag ska dra en snabb historia här, för det är väl 3-4 år sedan vi skulle åka in och titta på en konsert. Ett svenskt band från Norrland som heter Raupteer, kanske ni känner till.
Raupteer?
Ja.
Ja, ja.
De spelade i Malmö på det var något konserthus. Och vi gick in där och det var inte så sent på kvällen, klockan var 7, men där är en stor rondell där man parkerar bilarna, och där blev vi varnade att det är som säljer droger. Och mycket riktigt så stod det en ring precis vid rondellen, men där gick folk in och köpte narkotika helt öppet och gick igen, alltså mitt i trafiken. Och de har fått stänga ett stort daghem som ligger där bredvid, för att föräldrarna blev så trakasserade av drogförsäljare som skulle på dem, så de fick lägga ner hela daghemmet då. Och sen en bit därifrån när vi gick, så inne på en gårdsplan i ett sånt här stort gettoområde, så stod där en kille och provsköt en pistol i en container som man skulle köpa. Och då gick folk förbi, och klockan var kanske 7 eller 8, så det var det folk som gick hem från jobb och handlade och så. Och de gick ju ut för sjunkna, du vet, med telefonen, med huvudet nere i telefonen, som folk gör. Och de reflekterade inte över de här skotten från containern. Det är nog det mest hemska i det hela, att folk är så, har blivit så avtrubbade och likgiltiga.
Men man skulle ju nästan tro att politiet var helt passiv. Vad gör egentligen politiet i så områden?
Polisen gör inte så mycket, utan de nu senast när det var väl i vintras, det var som skottlossning varje dag, och de sköt och mördade folk varje dag där inne. Och då bjöd de in alla de gängkriminella ledargestalterna, om det var 20 stycken. Alltså riktigt tungt kriminella människor. Som har mördat folk och sålt narkotika i många år. Då bjuder polisen in dem på polisen och bjuder dem på pizza och läsk. Och vill prata med dem.
Ja, jag såg ju en händelse där hvor de hoppar runt på sån här trehästor.
Ja, de brukar köra sånt att de leker lite lekar med de här kriminella människorna. Eller så åker de ut i förorten Och så har de med sig en vagn med bullar och saft och så spelar de boll med dem och bjuder på korv. Halalkorv då.
Ja, liksom, vilka signaler ger du till dessa här rasefrämmande då? Det blir ju som en klapp på skuldra.
Ja, de skrattar ju hela vägen dit och hela vägen hem. Alltså där är ju ingen repressalier ens om du skjuter ner en människa då. Där händer ingenting. Alltså du får kanske, blir du dum för det och svär liksom. Det pratar lite på socialen med någon tant. Det är det enda som händer.
Mm.
Är psyketillstånd.
Nej, de får alltså, inte, ofta får de inte gå ut. Alltså de får ofta, det är någon som berättar för mig att de får inte, till exempel om jag har sett bilder på nätet på nyårsafton i Malmö, då står de ju på ett torg och så skjuter de raketer mot poliserna. Det är flera tusen människor där och så skjuter de raketer mot varandra och så då på poliserna. Och då får polisen order om att inte gå ut ur bilarna. För att provocera dem.
De hoppar väl bara runt på tre hästar.
Ja, precis. Nej, men det är ju inte klokt liksom. Polisen får inte gå ut ur bilarna och stävja brotten utan de ska hellre bli beskjutna. Det är helt galen värld alltså.
Ja, det är otydligt att de har fått direktiv ovanifrån att det här ska ses mellan fingrarna.
Ja, absolut. Ja, nej, de får inte trycka till dem överhuvudtaget. Utan
ja,
de ska...
för det är... De hade ju aldrig uppfört sig sån passiv. Hade det exempelvis varit vita nationella som hade uppfört sig på den måten?
Nej, absolut. Idag så är det ju liksom, det är ju batongen fram och så slår folk rätt i huvudet med batongen. Alltså, eller gås på dem, på oss då.
Ja, visst du är vit national.
Ja, absolut. Det är ju ingen pardon. Mot det nationella motståndet överhuvudtaget, utan det ska bara slås tillbaka. Och den agendan är ju väldigt tydlig. Och det är ju rätt intressant att se den här utvecklingen, för att tidigt 90-tal såg det inte ut så här i Sverige, och inte i Norge, och inte i Danmark, inte någon annanstans. Så att man ser hur agendan har flyttat fram sina positioner.
Absolut.
Ja, nej, jag hoppas att... alltså vi har ju väldigt många, speciellt i Oslo då, men i alla egentligen norska byar, så är det ju... liknande tillstånd, men inte så extremt då. Så jag hoppas att till de ekonomen som hör på nu, att de kan skönna då att detta här kommer att ske här också för eller siden, hvis det inte vi slår tillbaka igen nu.
Mm. Men det kommer ju till oss, du kan ju bara se till Sydafrika idag, det är framtiden, hvis inte folk reagerar.
Ja, absolut. Men jag tänkte att ta för det andra spörsmålet till dig, och det är, jag lurer på hur gammal du var när du blev så kallt red-pilled, och vad var det som gjorde att du blev red-pilled, eller green-pilled som vi plejer att säga i motståndsbevegelsen?
Nej, jag är inte så hemma med det här nya språket, jag är lite äldre, men är det när man blir upplyst, är det samma sak?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, jag måste ju säga, jag var ju inte speciellt upplyst i mina unga år, utan då handlade det mer om en revolt, och, men det kommer vi in till senare, men upplyst har jag ju blivit, ja, något år innan jag gick med i motståndsrörelsen, så börjar man ju förstå hur, förstå hur saker och ting hängde ihop, och sen så har man ju själv satt sig in i saker och ting, och sen har ju motståndsrörelsen öppnat upp ögonen ännu mer när det gäller världsåskådning och framförallt hur den judiska agendan fungerar och hur allting är uppbyggt och hur det egentligen fungerar. Så jag skulle vilja säga att det upplyst har jag nog inte blivit förrän de senaste 5-10 åren kanske, ordentligt alltså, och fullärd och fullt förstående om allting, det hör man ju aldrig, utan varje dag lär man sig nya grejer liksom. Motståndsrörelsen och nationalsocialismen är ju liksom en evighet, man lär sig hela tiden nya grejer, förbättrar sig själv och sin omgivning.
Mm.
Ja, absolut.
Nej, jag har ju också samma med min bakgrund och att det var ju inte så att det var vips med en gång så förstod det liksom vad nationalsocialismen var och eller at du var liksom nasjonalsosialist fra begynnelsen. Det begynte jo med, som du sier, et opprør, og at du liksom forstår at innvandring ikke er bra og sånne ting, at du skjønner jo det fra begynnelsen, og blir jo mer motstander av innvandring, kan man vel kalle det.
Ja, motstånd mot invandringen och motstånd mot tyranni skulle jag vilja säga, mot EU. En skeptisk mot EU och hur byråkratiska liksom, idioter ska styra över oss och hur beslut och hur det digitaliserar, hela samhället ska digitaliseras och övervakas. Alltså allting trillar ju på efterhand. Liksom bankerna och liksom hur man tillverkar pengar och lånar ut pengar som inte finns och vaccin och det är väldigt, väldigt mycket att ta in, så det går ju inte att ta in på en dag till en annan, utan det tar ju lång tid. Man lär sig som sånt grejer hela tiden.
Ja, det är ju en lite intressant ting där med att det är ju väldigt många forskjellige grunder till att folk våknar upp, virker det som, speciellt idag. Det är ju bara en bestämd faktor som gör att folk förr eller senare kommer in i våra tankar och blir med i motståndsbevegelsen. Folk har väldigt forskjellige opprinnelser då, till hvorfor de begynte å stille spørsmål, for at det er jo så veldig mange ting med samfunnet i dag som er feil. Mm. Og folk ser det, men de skjønner kanskje ikke med en gang hva det er for noe, hvorfor det er så feil som det er. Så folk har veldig forskjellige
start. Ja, det er jo folk som er liksom nysgjerrige, sannhetssøkere, samfunnsengasjerte personer. De ender jo fort opp med å se det samme som vi etter hvert.
Ja, sen går de jo ikke fra at ha forstått lite grann. De går jo ikke rakt inn i motståndsrørelsen, utan ofte vil de läsa på mer og kanskje prova något light alternativ først, for at sen alle vägar bär ju till motståndsrørelsen.
Nettopp.
Så er det ju for alle. Så att vissa vill ha den här lilla prova ett light alternativ och se liksom, och sen så märker man där fan, de benämner inte globalismen, de benämner inte judefrågan, de benämner inte rasfrågan. Det är liksom tabu. Nej, alltså det finns bara ett alternativ. Det är totalt motstånd mot detta vansinnet, det där motståndsrörelsen.
Absolut.
Ja, absolut. Och då vad var det som med motståndsbevegelsen som appellerade till dig, Tobias? Så gjorde att du sökte dig till den bevegelsen, vill du säga?
Ja, jag var ju en liten runda i Sverigedemokraterna, det känner ni säkert till, i Jimmie Åkesson. Ja. Och ja, jag blev utesluten därifrån på grund av mitt förflutna, att jag enligt dem förhärligade våld och så vidare, eftersom jag då hade suttit i fängelse för våldsbrott för nästan 20 år sedan då. Sen efter det så startade vi ett, ja det har ni säkert i Norge också i nu, Soldiers of Odin heter det. Och började och patrullerade gatorna här i samband med invasionsvågen och afghanska människor som tog sig in och våldförde sig på befolkningen, så såg vi oss nödgade att göra någonting, så vi började och patrullera gatorna nattetid. Och ja, efter vi hade gjort det ett tag så visade det sig att den var inte så bra, den organisationen i Sverige, vill jag understryka, utan de var mer, lite mer PK. Det gick ut direktiv att vi skulle hjälpa invandrare om de blev överfallna. Ja, ni hör ju själv hur ofta händer det. Nej, så att vi valde att titta oss omkring efter ett annat alternativ och tittade rätt länge, tittade mycket på nätet och så här och så då, motståndsrörelsen, och så mycket deras videos som de la ut och ja, började följa dem på nätet och så vidare, och sen så var det ju såklart efter ett tag att boka hem dem på ett rekryteringsmöte hemma.
Ja, akkurat det där med att bli introducerad eller se en del av videorna deras och sånt, där kan jag huska att det var noe som appellerte mye til meg også i begynnelsen. Og det er vel også derfor de har fjernet motstandsbevegelsen fra for eksempel YouTube og sånne ting da. For at det er en veldig bra propagandametode, det med video.
Mm.
Ja, og er det någonting som judarna vil, så er det at forstøre vår optik. Det vil säga, vår optik er jo disciplinerade vita män, kvinnor som står upp för sanning och rättvisa. Vita vitskjortor på led med fanor i vinden. Är det någonting juden vill krossa, så är det det. Så det vill de ju ta bort, vår optik.
Ja, du har ju exempelvis en viss person här i Norge, Klungtveit, som vi har diskuterat tidigare. Han skrev ju en bok hvor han försökte sig på detta då, och skade vår optik med att gå in på små, små detaljer, sånn som en ødelagt kjorteknapp eller en bustet pannelugg eller ikke sant, sånne ting.
Ja, det var jo latterlig. Mm. Jeg vet ikke om du har hørt om han fyren Tobias.
Nej, jeg har nu missat det. Var det en nordmann eller?
Ja, eller ja.
han vill... han är inte på vår sida så att säga.
Nej, det är en journalist.
Ofta.
Han har en egen nettsida hvor han har dedikert all sin tid till att egentligen gå lös på oss och andra nationella, och så har han skrivit en hel bok om oss i motståndsbevegelsen här i Norge, hvor han kritiserar oss för allt liksom, allt ifrån små ting.
Du kan se hans huvudskilde är Expo.
Ja, okej, okay, jag förstår. Han är efterbliven.
Mm. Ja, ja,
han skulle varit mentalsjukhus.
Ja, absolut, men nog om den fyren där. Du är ju fast medarbetare i den populära podcasten Mer än ord. Det är ju en aktivistpodcast huvudsakligen. Och då lurar jag på, är det en aktion som du, Tobias, husker speciellt gott och ser på som ett höjdepunkt så långt som aktivist i motståndsrörelsen?
Det är så mycket man får vara med om i motståndsrörelsen hela tiden. Varje vecka, varje månad, varje år. Så att det är så svårt att sätta fingret på vad som är det bästa. Men alltså alla demonstrationer tycker jag ju, som det är blixtdemonstrationer eller vanliga demonstrationer, så tycker jag de är väldigt bra. Men det som sticker ut allra mest, som har varit det mest intressanta, det har faktiskt varit aktionen på Island, när vi var på Island i höstas. Så.
Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och det angrar verkligen på att jag inte fick mig till att gå dit.
Jag tror, visst var det var ett par norrmän med där också, vill jag minnas.
Ja, vi hade en norrman där. Det var meningen att det skulle vara fler, men så kom det upp ting. Men vi hade ju en där då. Baule var ju där. Han är en som är med i programmet här.
Ja, just det. Han var nog i min grupp när vi körde camp inne i Reykjavik. Det stämmer. Ja, han var bra. Nej, men det var intressant.
Han nämnde det faktiskt. Snackade om att du var väldigt på klistermärken.
Ja, alltså vi hade ju fritt att sätta upp hur mycket vi ville i städerna, i Reykjavik speciellt. Så vi blev indelade i grupper, om jag vet inte hur många vi var, men det var både flygblad och klistermärken. Så vi klättrade upp varandras axlar för att sätta, så alla stolparna i stora delar av Reykjavik var ju helt gröna utav de här tyrunorna liksom. De var... Jag tror att han, norrmannen också, i min grupp, han gick ut i en sån här rondell. Det var trafik, och satte i stolparna där när folk körde.
Mm.
Så att det var ingen som undgick oss på Öland, på Island. Men det var en fantastisk resa. Hela resan dit och hela vistelsen med både kampen och när vi intog Reykjavik. Det var episkt. Det var häftigt, det var det.
Ja, och du hade ju, eller du var väl på väg till en demonstration här i Norge också. Men du kom inte så långt.
Ja, det måste ha varit 2 år sedan nu, va? Kan det vara det?
Ja, det, vilket år var det?
2017, 3 år.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, vi åkte ju upp. Ja, precis, i olika bilar också. Mm. Och jag vet inte hur det var, men vi blev ju stoppade där i stora infarten, när man kör över sundet där in i Norge. Vet inte vad det heter, Svinesund heter det.
Du kom från Svinesund, ja.
Ja, just det.
Mm.
Och ja, men där stod en liten trött tullar eller två. Och vinkade in oss. Så vi lämnade passen. Och sen gick han iväg med passen. Och då förstod vi att... ja, nu går det åt helvete. Och sen kom det en bil. Och sen kom det en polisbil. Och en polisbil till. Och sen kom det många poliser. Och sen så kom väl säkerhetspolisen då. Och sen tog de in oss i en hall. Och så slängde de in oss i en buss. Där man fick sitta i sådana här burar. Bredvid varandra. Alltså så många burar i en buss. Man satt liksom intryckt in... Som en apbur kan man säga. Uh-huh. Liten bur. Ja, en liten bur.
Ja, var du bara för enmansperson då i vart bur eller?
Ja, en man ja. I varje.
Okej. Okay.
Men nej, sen så åkte vi in till polisstationen där i Kristinesand eller vad det heter då. Och ja, där blev vi då kroppsvisiterade ordentligt då med flera poliser. Och sen så fick vi bli inlåsta i en cell. Ja, det var väl nästan ett dygn. Och sen skulle vi då förhandlas för att släppas ut med någon... advokat som var svenskkunnig. Han kunde inte ett ord svenska, den här advokaten. Och sen blev jag misstänkt för brott. Jag hade fört in en skruvmejsel i min väska som då tydligen var ett stickvapen då, och det blev jag förhörd av säkerhetspolisen om. Och det, ja, det skulle då bli åtal på det, och de skickade en jävla lapp från Norge med, och jag har inte svarat dem. Säkert böter har jag fått, jag vet inte.
Det var du som hade stickvapen, ja. Jag husker jag hörde om det på nyheter och allt.
Ja, och det är ju inget stickvapen, utan det är en... Det är det som är så roligt, det är, jag visste inte ens att den låg där, utan det är min far, han har jobbat som yrkesfotograf i hela sitt liv, så han har haft en skruvmejsel som är gjort av en smed. Så den är en järnbit som är ihoprullad med runt handtag på. Så det är som ett hantverk av en bit järn. Det ville de ha till ett stickvapen. Men jag har det här framför mig. Nu när jag sitter här. Jag fick tydligen tillbaka det här farliga stickvapnet. Mm. Så jävla farligt kan det inte ha varit.
Nej, det är inte första gången de har försökt oss att finna leta fram till något de kan ta oss på.
Ja, norska medier gjorde ju stor sak utav det. Svensk nazist tatt med vapen på gränsen. Det var ju måte på.
Det är inte klokt. Alltså det är synd att de inte fanns med efteråt och jag kunde få visa det här stickvapnet, men det är de inte intresserade av att se. Men,
nej, bara det med att någon blev tatt från när de var på väg hem för arbete och hade selvfølgelig med sig sina arbetsting och arbetsväska och exakt med allt som tillhör där av verktyg. Bara det husar de ihop som vapen.
Jo, det gör de gärna, det vet jag. Var det inte Per Sjögren från Neste 5? Jag tror han blev stoppad också med arbetsväska med knivar i, som han blev sedermera dum för. Alltså.
Ja, det är fan helt sykt.
Ja, det är helt galet alltså.
Ja, nej, så det är... Det var din erfaring ifrån Norge. Det är ju synd att höra då.
Ja, vi blev utvisade därifrån. Vi blev utvisade ur Norge.
Mm.
5:12 släppte de oss. Vi fick inte komma in samma dygn. Men jag sa till hon, polisen, 5:12 var klockan. Nu kör ni tillbaka oss till andra sidan gränsen. Om jag 5:05 åker tillbaka igen, är det okej? Okay? Ja, då provar vi det på nytt, sa hon.
Det är märkligt hur stränga de blir på utlänningslov och gränsekontroller när vi ska ha något... demonstrationer eller aktiviteter.
Ja, det är ju inte mangel på resurser eller någonting. Men då är det ju väldigt så effektiva.
Ja, de är väldigt effektiva, men jag vill minnas att Norge dras med en terrorist från Afghanistan som har hotat statsministern flera gånger och suttit i fängelse för det.
Mm.
Jag vet inte vad han heter, men han har varit i tidningen i alla fall och han har lovat att döda statsministern och så vidare.
Ja, du tänker på när Mulla Krekar.
Ja.
Ja. Nej, han blev ju sendt till Italien för inte så länge sedan. Men det tog ju fram flera år.
Ja, och flera år har liksom en sån parasit, en människa från liksom från öknen liksom, bara parasiterat på det norska folket. Alltså det är helt sinnessjukt liksom. Men sen när rakryggade nationalsocialister som inte vill något ont, men att se sitt folk överleva, reser över gränsen, blir gripna och utvisade. De är det fan en skam alltså.
Det är det. Kiklig bakväntland.
Ja, det är uppenbart att det är krafter som styr som Kanske vill vårt bästa i alla fall.
Jo, det är väldigt starka krafter. Man märker det ibland på poliser, alltså vanliga poliser, alltså vanliga bypoliser som vi kallar dem, sådana som är ute i byarna. Alltså de skäms ju lite grann ibland när de får sina direktiv.
Mm.
Alltså det är ju många bra poliser också faktiskt som tyvärr stannar kvar i kåren när den är så genomsyrad av ondska. Av bekvämlighet kanske de stannar kvar för de har huslån och ja, familj och så vidare. Men de borde ju som jag brukar säga göra uppror mot sin arbetsgivare och rikta. Det är vad jag tycker. Men nej, man märker i alla fall att det är många som tycker att det är lite skamligt det de håller på med. Alla är ju inte förstörda inom poliskåren. Så att...
Nej, jag såg ju bara det på Öjan till många politifolk, exempelvis när vi var i Göteborg, hade en demonstration där. Du såg ju många politier där, de skammar sig ju.
Ja, så de blev ju dit beordrade. Varenda polis som var närvarande liksom var ju... många av dem ville ju inte det här. Alltså, de blev ju attackerade av skräpvänstern med bomber och skit hela tiden, men så ska de attackera oss. Det fick de ju order om.
Mm.
Nej, jag märkte det tydligt i Finland. Det var ju Finland årlig tradition att åka över på den här 6-12-marschen. Och motståndsrörelsen brukar ha egna demonstrationer i Finland varje år.
Mm.
Och då blev vi också gripna detta året. Eller ja, slutet på förra var det. Och då hade vi ju såna här bengaler eller sånt här i fickorna. Och det var ju, som han sa på polisstationen, han skämdes ju. Han sa, just idag är det förbjudet, Tobias. Jag vet inte hur jag ska säga det diplomatiskt till dig. Imorgon är det inte det.
Ja, att, ja.
Det är en tydlig agenda.
Ja, nej, det ser du med allt de företar sig. Det är ju ren agenda. Forskjellsbehandling. Det är ju inte likhet för loven.
Nej, det är ju en illusion. Där borde alla förstå att det är klart.
Alltså, de har ju en uppgjord agenda. Och det är ju att... att förinta den vita människan. Det har de varit väldigt tydliga med sina manuskript bland annat. Och de ska så ena ner till spädbarn ha ihjäl dem, om så behövs.
Du ser ju bara på den avgörelsen de, exempelvis i Sverige, när de ändå liksom stänger gränserna för det här coronaviruset, men välger allikevel att la invandrare passera.
Jag tror Sverige tog emot 6 eller 8 000 i mars månad när det var som värst från Irak och alla de här områdena som hade väldigt mycket skit. Nej, det var ju Stefan Löfven väldigt tydlig med att gränserna skulle inte stängas för asylsökande och lyxsökande. Absolut inte.
Det stängs kun för vita, men raser fram med de invandrare som de inte har kontroll på om de har covid-19. De får ju fritt passera över gränser.
Och det är också de som har spridit smittan rätt så kraftigt faktiskt i Sverige och faktiskt flera andra håll i Norden och säkert Europa också. För att sjukvården har ju kvoterat in massa skräpmänniskor utan utbildning som inte kan språket.
Mm.
Och som liksom inte har förstånd att tvätta sig, utan de bor liksom 20 personer i en liten enrummare. Väldigt trångbott, och de har ju liksom dras med den här sjukdomen, många av dem. Och sen har de då gett sig ut i vården och ska så kallat ta hand om våra gamla, vilket de har smittat dem med sjukdomar som de sedermera dör. Så det är helt sinnessjukt alltså.
Ja, och de bryr sig ju i kida hela tatt om de gamla. Alltså om de dör, då bryr ju inte staten i det hela tatt. Själv om det är disse människorna som har byggt upp landet och så vidare. Det är så ärelöst och föraktligt att detta blir kvalma.
Men, nej, det är ju inga rasliga bröder till oss. Det är ju inga rasliga bröder överhuvudtaget till oss. Inte nej. Någonstans. Vi har ingenting gemensamt med de här människorna överhuvudtaget. Det är inga rasliga band överhuvudtaget. Vi ska omge oss med vita människor som är från civilisationen.
Ja, men jag lurte på om du kan fortälla oss och lyttarna lite grann om hur det står till med den nordiska motståndsbevegelsen i Sverige idag. Hur är det bra med aktivitet och rekrytering?
Ja, det fortskrider i oförminskad takt. Både rekryteringar och basaktivism och vanlig veckoträningar och kampsporter och även torgmöten och har det varit på flera platser. Och offentliga aktiviteter och så vidare. Och jag tycker det fortsätter som alla andra år. Den enda skillnaden är ju avsaknaden av stora, härliga demonstrationer med vitskjortorna. Och det är ju det har vi ju fått avvakta med nu under den här pandemin. Men det har ju lovats att vi ska komma ut på gatorna igen när det har bedarrat.
Mm. Nej, och där ser du också liksom att vi tar ju hänsyn till detta med covid-19 liksom med ovanför våra egna med att vi inte önskar och i värsta fall smitta våra egna och deras familjer igen. Mens hade vi allikevel kört på med en demonstration så hade ju politiet garanterat ryckat in med batonger och det ena och det andra för att hindra detta. I motsättning till vänsterextreme som håller sina demonstrationer då, exempelvis här i Norge så hållt ju en stor demonstration mot Sian och andra då som hvor de var, fan hur många var det Tom? Det var en god del och de var ju då tryckt samman som sill i en tunna vet du och politiet gjorde ju ingenting. Da var ikke det her restriksjoner og alt sånt her, det var liksom ikke så viktig lenger.
Nei, jeg får ikke snakke om demonstrasjonen de hadde i Oslo etter dette her George Floyd. Mm. Han som døde borte i Amerika. Da var det jo ingen restriksjoner. Da var det jo flere tusen mennesker på en plass, tett i tett.
Mm. Jo, men det har vi hatt i Sverige også, både i Malmö og Göteborg og... Och Stockholm har de fått hålla på utan repressalier. Så att det är tydligt.
Jag börjar att lura på nästan hur allvarligen ska ta detta här. För att myndigheterna ger i alla fall ett väldigt märkligt signal.
Absolut.
Yes, nej, men då tänker jag att vi tar en liten låtpaus. Och när vi kommer tillbaka igen så ska vi gå in på dagens tema. Dagens tema omhandlar 90-talets och 80-talets skinhead-miljö och ja, det blev väldigt intressant att som både du Tommy och Tobias har varit en del av detta miljö så följ med efter låtpausen. Tobias, har du en låt som du har lyst att vi ska spela av förresten?
Ja, är det temat som så tycker jag att det är kutym att man kräver screwdriver. Back with the bang.
Välkommen tillbaka. Som sagt, nu ska vi in på dagens tema. Och idag så ska vi snacka om 90-talets skinhead-bevegelse. Och snacka lite om forskällarna runt den tiden kontra den nationella bevegelsen idag. Och du, Tommy Olsen, har ju mycket mer erfaring än mig på... Och det temaet, eftersom du var en del av miljöet. Så jag tänker du kan överta programledarrollen lite nu.
Okay. Ja, nej, vi har ju varit lite inne på det i tidigare avsnitt också. Det var väl ganska tidigt, minns jag huske. Kanske första episode eller andra episode eller något sånt. Stämmer det?
Ja.
Ja, nej... Vad kan jag säga? Jag gick då in i detta skinnemiljö efter att ha gått på skola ett år i Nord-Norge. Och då flyttade tillbaka till Kristiansand. Och det var väl i slutet av 90-talet en gång. Och i detta miljö så hade jag ju då allerede min fetter och yngre bror. Så det... var ju den också naturlig då att bli en del av det, eftersom jag också då fra tidigare var nationalt inställt. Och skinnemiljö på Sørlandet, det blev ju också något stort i en period. Och de flesta som var i detta miljö var väl stort sett där för livsstilen och spänningen. Samt att de var då invandringskritiker. Men det var ju då heller ett fåtal då som var faktiskt var mer ideologiskt skolert eller i vart fall intresserat ideologiskt på den tiden. Så nej, det var väl mer ett ungdomsuppror mot invandringen av rasfrämmande, en motstånd då mot invandrargängene som hade etablerat sig i Kristiansand och som då trodde att de ägde gatorna. Så du kan se, det blev ju då en god del slåsskamper här och där. Och vi blev ju också beryckta skinhead-miljö i Kristiansand. Och det var ju inte sjeldent att vi stod ett fåtal då, mot en hel haug av vänsterextremister och invandrare. Men allikevel gick seirene ut av det. Men igen... det var heller ikke slik som mange tror at man liksom bare helt uprovosert gikk til angrep på noen. Selv om det selvfølgelig dessverre fant sted det også, blant enkelte da, i miljøet.
Vel, hva mer? I Norge så var jo da skinhead-miljøet var vel størst i Kristiansand og Oslo. Og vi var jo da, vi var jo ofte på besøk til våre venner da på Østland. Og et miljø der som ble kalt for Boot Boys, blant annet. Og enkelte da var jo medlem av noe som heter Blood and Honor. Og det ble jo da også en god del konserter da. Eller ikke en god del i Norge, men vi gikk jo da samlet til konserter for eksempel i Sverige eller enkelte konserter i Norge. Og ja, nei. Jeg vet ikke hva mer.
Oslo, forstår jeg jo, da var jo mye innvandring i den byen. Hvorfor det ble et miljø der er jo ganske forståelig, men jeg var Kristiansand også veldig preget av innvandring på den tiden?
Ja, det var jo preget av innvandring. Vi hadde jo eksempelvis en gjeng da, som kalte seg for Jalla-gjengen. og det var jo mye krig og mot de da. Og samtidig også mot venstreekstremister. Nei, det var jo mange, kunne jo trekt mange sprø historier av slagsmål og pub-smashing og kapring av buss og ja, det ene og det andre. Nei.
Ville Vesten, den gangen.
Absolutt, og som jeg også nevnte da i første episode, eller i første avsnitt eller andre avsnitt, så den største saken, hendelsen da, i dette miljøet i Kristiansand var jo kanskje dette med Høyetun-brannen, hvor da et fåtal skinheads hadde fest i et hus, og så ble det jo da mobilisert fra innvandrere og venstreekstremister da, hvor de tok busser liksom opp og gikk jo til angrep da. Først prøvde jo for å lure ut, eller lure med seg da, noen av de skinheadsene nedover, der som de andre gjemte seg da. Men så de jo dette da heldigvis før de ble virkelig lurt i feller. Så de løp jo tilbake da, og når de da løp tilbake inn i huset og gjorde seg klar til fullstendig krig, så kom jo alle de her innvandrere og venstreekstremistene opp, og så ble det jo full krig på huset her, og de prøvde å bryte seg inn, og knuste jo vinduer, og kastet stein, og satte fyr på huset, og ja. Så det var jo virkelig Texas. Men heldigvis så kom det jo bra ut av det, de klarte jo å slå dem tilbake, og holde dem utenfor, og ja, etter hvert så forsvant de.
Ja, det er jo veldig typisk venstre folk, og
men når mora til den her fyren da, som eit huset, kom tilbake og så det synet da, det ja, jeg var jo helt sjokkert da, og liksom så huset var satt i brann og var brent opp, og inne i huset så i stua så ser du liksom 10-15 skinheads hopper rundt og hører på skinhead musikk og fest.
Ja. Men jag tänkte på de här kommunisterna, var det så kallade blitzare?
Ja, det var inte så mycket blitz akkurat då, i Kristiansand. Blitzmiljö är ju mer i Oslo. Men det här var ju mer typiska kommunister i vänsterextremister. Liksom. Det var inte något speciellt exakt miljö. Det var ju mer vanlig vänsterextremister.
Jag tänkte, Tommy, i Sverige under den tiden.
Mm.
Hela 90-talet och 2000-talet så var väldigt stort att överallt i Sverige med så kallade vitmaktkonserter med band som spelade. Hade ni det också uppe i Norge?
Ja, vi norrmän, vi drog ju som oftast över till Sverige för att vara på konserter då. Men vi hade ju några få konserter i Norge också. Men det var ikke så mange av dem.
Og de hadde vel noe band i Norge, et norskt skinheadsband, vil jeg minnes.
Ja, vi har haft någon få någon vi har ju haft Söndre Norge, Vittkunds vänner, ja, kommer inte på andra, men ja. Men det har inte varit så miljö har inte varit så stort i Norge. Sammenlignet da med eksempelvis Sverige som var jo et svært miljø og også Danmark var jo mye større.
Ja, Danmark var det også stort i. Ja, og Finland like så.
Ja, så Norge var jo egentlig det minste miljøet da hvis du ser på de nordiske landene.
Hva tror du grunnen er da? Grunnen til da liksom?
Nej, jag vet inte egentligen. Det har bara varit sån.
Mindre invandring, kanske. I alla fall i förhållande till Sverige.
Ja, nej, jag vet inte. Du har ju själv varit i skinhead-miljö, Malvo. Du var inte någon gång i Norge då och besökt skinheads där?
Nej, det var jag faktiskt aldrig, men jag träffade på norska skinheads... Dels på träffar vi hade i Sverige så kom det över flertalet gånger både till konserter och när vi hade andra event så kom det norska skinheads också.
Ja. Jag husker själv var med på en konsert i Skåneområdet i den tiden. Det var, jag husker inte vad stedet hette men han som ägde det hette ju Marshall Schliff.
Ja, ja, det kände jag mycket väl till. Ja, ja. Var det hemma på hans gård?
Ja.
Ja, där det med staketet runt.
Ja. Och där var det ju bland annat Mystery som spelte. Så de var ju där. Och där var det ju en god del norrmän där.
Ja, ja, nej, jag minns det fortet där alltid. Ja, precis. Kallades så fortet, ja. Nej, i Sverige har du varit... Ja, slutet på 80-talet och början på 90-talet så var det ju väldigt stort i Sverige. Alltså varenda by, varenda liten by, varenda mellanstor by och städer. Det var väldigt mycket skinheads i byarna. Men på den tiden var det, jag vet inte, för ens egen del så, och för många man kände så var det, vi hade någonting i Sverige som var väldigt stort tidigare och det var vikingarock, om ni känner till.
Ja, ja.
Ultima Thule och Völundsmed och...
Ja.
Det var ju det som lockade många många i Sverige faktiskt.
Det första jag hörte själv var ju faktiskt Ultima Thule. Och det husker jag spelade väldigt ofta på folkhögskolan som jag gick på.
Ja, då alltså det som är roligt med dem, de spelar ju i nu. Mm. De är rätt gamla men de spelar faktiskt i nu. Jag var och tittade på dem för några år sedan upp i när de hade hyrt ett hotell i en stad. Som trevåningshotell och alltså det var rätt mäktigt. Jag tror vi var 800 i lokalen.
Mm.
Och när han går upp först var det något förband då, Heidrun eller något sånt här. Sen så kom då Ultima Thule in och alltså vet du, 800 man som står liksom och vrålar och sen så drar han första gitarr solut då. Och då är det låten Stolt och stark. Och sen drar de igång låten då och han bara fäller fram micken mot havet och skriker ut att ni kan nog, den är bättre än jag. Alltså 800 man som står och sjunger och Stolt och stark. Det var mäktigt alltså.
Mm.
Nej, jag bara snackade.
Ja, nej, jag skulle säga det var väl lite grann det som fick en annan med. Ja, det är steg och invandring såklart som började komma till Sverige. Så börjar man ju att söka sig till den här miljön. Men den miljön där jag kommer från här nerifrån, i de här byarna så var det också, det var väldigt mycket alkohol. Så att det tenderade att bli alkohol.
Mm.
Var och varannan då. Så att det accelererade rätt fort.
Ja, det var selvfølgelig mye festing, men också var det ju det att när man först festa så var det verkligen hard festing. Alltså att det var ja det gick hårt för sig kan du säga på festen.
Ja, så alltså, det var ju väldigt hårt. Jag vet man minns ju senare upp i åren man kom så man fick ju flytta väldigt ofta. Alltså det var inte många grannar som orkade med liksom skinheadsfest flera dagar i sträck liksom när man Ja, det var ett tumult i lägenheten och liksom det vrålade upp klockan 4 på morgonen. Alltså det, så här i efterhand så har jag ju full förståelse för det här att, att man blev räkt för dagen när polisen steg utanför på morgonen och sa att du ska vara utflyttad innan klockan 6 ikväll. Annars kastar vi ut dig, för grannarna vågar inte gå ut längre. De är livrädda för er och det är upp och polisingripen.
Ja. Nej, jag hade blivit förbannad och hade varit naboende någon dag.
Ursäkta, jag förstår inte Tommy.
Nej, jag hade nog blivit förbannad och hade varit naboen den dag i dag.
Ja. Nej, jag tänker ofta så själv. Jag tänker ofta på en händelse i Trelleborg. Jag bodde i Trelleborg när vi höll på med skinheadsmiljö på den tiden också. Och ute på torget på gågatan så stod vi ett gäng skinheads fulla klockan 12 på dagen med varsin kassa öl och skrek som man gjorde. Ja. Mot varandra då stod vi och hejla. Lösnus i munnen. Ja, och det gick väl förbi någon form av barnfamilj och ja, man delade väl ut någon flygblad man hade i kasset och liksom stöd oss white power och man såg ju liksom skräcken i hennes ögon, mamma liksom, så tog barnet i famnen. Skynda, du får äta glassen i bilen. Mm. och jag kan ju på något sätt förstå dem idag.
Absolut.
För jag menar, om där står en full människa liksom med en kasse öl med snus i hela munnen och en nätbrynja på sig liksom och vrålar och stöder oss i kampen för ett bättre Sverige. Alltså, det utstrålar ju inte framtid, om jag säger så. Mm. Men för den saken skulle vill jag inte säga att skinheadsmiljön var dålig. Alltså den har ju lärt en mycket också. Även om det har varit mycket elände som man glömmer. Alltså mycket polisingripade, mycket fängelse och så vidare.
Ja, så, det är jag plöjer att säga. Det är ju bara negativt som jag plöjer att säga. Vi står ett skruv 10 tillbaka då till den tiden och kanske förändra på vissa ting som det här med fått in lite mer disciplin och det också uppför sig mer utad och sant, så hade det ju varit ganska mycket bättre då.
Alltså det är ju en sund miljö på så vis att den är ju liksom mot narkotika och mot dekadens och sen är det ju absolut alldeles för stort med intag av alkohol. Och vi brukar diskutera just den här saken som du sa, att om man kunde skruva tillbaka tiden. Jag brukar diskutera det med en del gamla rävar som jag själv. Om man skulle liksom tagit bort alkoholen och kört det mer disciplinerat på den tiden. Ja, det hade säkert funnits en del kvar då. Men en del tyckte det var så jävla häftigt att vara med i den här miljön. För det hände alltid någonting och det var vilda fester och man var på stan och välte krogen och jagade utlänningar och staden och så här. Och, alltså det hände alltid någonting i vår närhet.
Ja, så
action deluxe liksom, ja.
Ja, alltså, ja, det är inte någon sån speciell invandrarbänder eller som där krigar med där du kommer från då?
Nej, alltså det var inte så etablerat. Alltså det fanns ju i Sverige såklart också. Men i Trelleborg så... Nej, vi hade en egen pub. En egen ställe vi kunde gå på. Det var inte vårt, men... Han som ägde det gillade oss väldigt mycket. Mm. Så vi brukar gå dit där på helgerna. Alltså som man samlas, vi hade inga mobiler på den tiden. Utan man hittar ju varandra ändå. Och det var ju också ofta nere på bakfickan, hette det, hotellbakfickan. Och det var en stor pub och där satt alltid skinheads och du vet raggare, MC-killar och så vidare.
Mm.
Och där hade vi med egna sådana här kassar med CD-skivor och Vit Makt som han spelade inne i restaurangen. Så vi hade egen musik och så här. Och det var rätt bra. Ibland så gick det någon utlänning förbi och då blev det gatlopp så jagade man han liksom så långt man orkar och kastade flaskor på han. Men det var ju okej på den tiden. Alltså snuten brydde inte sig så mycket. Alltså det har hänt mycket som vi sa innan. Snuten brydde sig inte så mycket om man liksom prylar på den och så här. Och det är samma med det här. Den här jävla böghetsen som vi har i Sverige och säkert i Norge också. Att man ska liksom försvara bögmaffian till varje pris. Alltså så var det ju inte i Sverige förr på 80- och 90-talet. Så i Malmö, fan, jag har sagt det i mer än ord, jag kan lämna och säga det här också, så fanns det en park som heter Jesus, finns en park som heter Jesusparken, en liten park. Och det var dit bögarna gick för att böga och äckla sig. Och det var allmänt känt att de var i de här buskarna i den här parken. Och där kunde man rusa in på helgen, du vet, med stora cykelkedjor och spadar och sånt och pröjla de bögarna. Alltså det var ingen som brydde sig. Men det kan du ju inte då, utan risk för att åka in på livsstil liksom för att pröjla en bög.
Nej, men när de framme står i en park offentlig hvor folk som kanskje ikke har lyst til å se det kommer og får se sånn, så synes jeg jo framme de bare har gått og få god gammel oksehjuling.
Ja, så det kunne jo være at polisen har hørt historier om ragger og sånt som har entret hele parken og prøylet bøgerne og slett sønder dem sønder sammen. Altså polisen har bare kjørt der forbi, de har bare tittet bort liksom. Det er bare de ekliga jævla bøger liksom. Men så då hade de ju satt in liksom alla resurser som bara går liksom och drönare och ja, de hade avsatt alla resurser och staden för att hitta någon skyldiga liksom för att pojla att de här perverterade jävlarna.
Idag så är det ju de som får absolut mest sympati och hver gång vi har en aktion mot homolobbyen så är det ju alltid den folk blir mest upprört runt och får mest presse och politiker och så skrika.
Det är värre än judefrågan. Och det är för att alltså judefrågan förstår ändå många, men just när det gäller mot bögarna så kan de bli så jävla hetsiga, de här allt och alla människorna, för att de är så lurade. De är så lurade, de här människorna. De är påsagda att det ska vara någon form av kärlek. Den är liksom det är kärlek mellan vem som helst, det spelar ingen roll. Men det handlar inte om det. Det handlar om att flytta fram gränser hela tiden för pedofilmaffian.
Det är det enda det handlar om. Moraliska kompass.
Ja, precis. Det är det enda det handlar om. De vet ingenting om vad den här agendan går ut på. Utan de rapar upp vad de här kulturmarxisterna har sagt till dem. Nej, så de är direkt skadliga. Hela bögmaffian och hela vad de än kallar det. Så är de skadliga. Och att de som överhuvudtaget tar med sig barn i de här skamtågen. De skulle ju fråntas sina föräldraskap för länge sedan. Alltså i Stockholm finns det ju bögparader som de har dildokub för barn. Alltså det är riktigt, riktigt sinnessjuka människor. Och i Malmö har de... Ja, det är inte bara Malmö, de har börjat på fler ställen nu faktiskt. Sagostund med två stycken män som är utklädda till kvinnor.
Oh.
Som får liksom sitta bland barn då.
Ja, jag har sett det är nog som har gått igen för Källeland, hvor du har sånne. Och jag minns inte hvor det var, men en av de här... som satt foran barn og leste eventyr, og de her transseksuelle klovnene var jo pedofil, eller også dømt pedofil, da, og det var jo kjent før hun fikk den jobben, eller han, eller faen det, eller hva du skal kalle det.
Det der.
Ja, det er vel nesten et kriterium da, at de er pedofilt lagde, og det er jo de fleste av dem her. Och så ska de då jobba med barn liksom. Det är helt horribelt alltså, att det bara kan gå till på det viset. Och de kommer flytta fram sina positioner ännu mer och ännu mer och ännu mer om inte folk gör motstånd. Alltså i ett framtidsscenario kommer det ju vara på sånt här vis att om kommunen får kännedom om att du inte deltar i den här homopropagandan och att du går i såna här skamtåg och att du inte lär dina barn allas lika värde och allt annat jävla genus-skit som de håller på med, så kommer man med mest troligt bli ifråntaget sitt föräldraskap. Så sinnessjukt kommer det bli. Det är bara hypotetiskt framöver. Om inte fler människor går med i motståndsrörelsen och gör motstånd.
Ja, de har ju allerede visst hur långt de är villiga till att gå.
Jag tror det allerede har skett. Med en person som noen foreldre, det var en gutt eller en jente som sa at de var født i feil kropp, og da aksepterte ikke foreldrene, så da kom barnevernet inn i bildet. Jeg husker ikke hva land det var, men jeg tror at vi har skrevet noe om det.
Jo, jag kommer ihåg det nu. Jag tror det var en finsk familj som bodde utomlands eller något sånt där.
Ja, minns så det.
Jag är inte helt säker där, men det var
Det var väldigt hemskt.
Ja, alltså en ting jag lurer på är hur tid att det här blir inte att bli normaliserat, hela den här Pride-bevegelsen. För att, som du sa, Tobias, på 90-tal och 80-talet så såg ju politiet till och med en annan väg när dessa perverse folkena fick juling. Men nu är det ju helt andra tider. Så det har liksom, det sneker sig in sakta men säkert, detta grejen.
Ja, och det är på 25-30 år som detta har skett en sån ökning. Alltså det går väldigt fort. Du kan ju tänka om 30 år, kan ni förstå hur illa, hur väldigt, väldigt illa det kommer att se ut. Alltså. Nej, det har hänt så mycket. Och jag menar, vi skojade om det, jag kommer ihåg det. Man skojade om det när man satt och festade och sånt, när man var yngre och så här liksom. Att ja, nu ska väl de jävlarna snart få gifta sig med varandra också. Skojar man och så. Och jag menar, det är ju så länge, va? Alltså de vill ju inleda förhållande och skapa förhållanden med barn. All kärlek är ju fint, har de ju själv sagt. Även mellan man och ett barn. Det spelar ingen roll.
Nej, och det är många som rynker på näsa idag och säger att nej, det kommer ju aldrig till att gå så extremt långt att pedofili kommer till att vara eller bli normaliserat. Men ja, nej, om ett par år till så ska du fan inte se bort ifrån det alltså.
Nej, alltså vi har ju partier i Sverige, jag tror det är Liberalerna eller Centerns ungdomsförbund. Liberalernas ungdomsförbund eller Centerns ungdomsförbund som har lämnat in motion till sitt parti om att få tillåtelse med sex med döda och sex med husdjur.
Ja, hur ska det, vi skrev om det.
Ja, ni förstår ju själva. Alltså har man sådana människor, det här är ju ungdomar idag som är med i ungdomsförbundet, men de 15-20 år, så kan de här galningarna sitta i riksdagen.
Ja.
Det får aldrig ske.
Nej. Därför är det väldigt viktigt att folk börjar att resa sig för galskapen verkligen slår till på fullt.
Alltså ni som lyssnar då i Norge, om ni inte tror att det är så illa eftersom ni bor kanske i någon by som är någorlunda homogen och fin i nu. Vi har också haft det så en gång. Hela min barndom var på det viset. Jag bodde också vitt och fint och homogent och omgav mig med vita människor. Men ni som inte tror att det är så idag och tror att det är så illa som vi säger, ni skulle kunna göra ett studiebesök till mig i Skåne. Så ska jag åka med er i bilen in till Malmö. Jag rekvittar var vi kör i Malmö. Så kommer ni få se fullständig dekadens och fullständigt vansinne.
Nej, det är ju vissa tv-team som har tagit den utfordringen och liksom också gått till Malmö då för att lag ja på se om det verkligen är så illa där. Och de har ju mer eller mindre blivit jagd därifrån.
Jag hade en kompis på besök här för något år sedan. Han bor i Dalarna. Ute på landet och det är också väldigt homogent. Dalarna är väldigt fint. Och ja, jag tog ut han på ett studiebesök och vi körde till tre olika platser i Malmö. Alltså han mådde så dåligt av det han såg. Så vi var tvungna att köra ut i havet sen och bara sätta oss på gräset och glo ut över vattnet. Lite apatiska. Det är jävligt vidrigt att köra in därför. Det är svårt att förklara, men alla väggar liksom, inte alla, men de flesta väggarna är nersprayade med skit. Det är sopor överallt. Där är zigenare. Var tionde meter sitter det zigenare. Där är överallt på gatan. 100 gående på en gata. Så är majoriteten av dem eller araber. Och sen är det poliser och det är skottlossningar och narkotika. Det är hela tiden, dygnet om alltså. Det är som morder, faktiskt.
Så vi var inne på 90-talet och detta här. Hvordan var Malmö den gången? Alltså, hur fort har den utvecklingen skjedd? Kan du säga något om det, Tobias?
Alltså, vi var ju i Malmö också på 90-talet. Vi rörde oss i Malmö i stora gäng. Alltså, vi träffades i en park i Malmö, kanske 30-40 skinheads. Och sen förflyttade vi oss till någon lägenhet. Så gjorde vi ju inte det smärtfritt. Utan det blev ju en massa box på vägen. massa slagsmål. Och, men om vi hade gjort samma sak idag så hade det, då hade vi blivit nedskjutna, mest troligt. Mm.
Men ja, så det var allerede på den tiden en god del invandrare.
Alltså i Malmö har ju Malmö har ju haft rätt så mycket invandrare i och med att vi har haft rätt så många stora företag som Kockums som tillverkat mycket tidigare och sådär. Men det är ju inte invandrare, ja det är det ju såklart, men det är ju massa ungrare och sånt här. Mm. Finnar och danskar och så här, så det har inte varit några större bekymmer. Men sen på, jag kan säga början på 80-talet där, så började de ju att ta in Malmö. Så de har ju fyllt, hela Malmö är ju full av dem, men alltså där finns ju inte knappt en stadsdel kvar. De få vita områden som ligger ut med haven, där bussar man ut numera veckovis från problemområden till de här vita homogena klasserna för att påtvinga dem mångkultur. Alltså där finns ingenting sunt kvar i den staden. Det är en stad som varje år ökar i underskott. Varje år, detta året gick de back 6,2 miljarder kronor. Och det är ju så att, för lyssnarna att förstå, så är det ju så att de kommuner som är fortfarande välmående, som fortfarande har skattepengar i kistan, får ju gå in och betala till kommuner likt Malmö som inte har några pengar. Men det ökar för varje år. Och jag menar, i takt med att Pärleporten har öppnats, det vill säga att varenda kommun blir påtvingad att ta emot invandrare, bland annat den kommunen jag själv bor i, vi hade inga tidigare här, då kommer det bli så att ett framtidsscenario några år framåt, när alla kommuner är totalt nerlusade av rasfrämlingar och inte en jävel av dem arbetar, så kommer ju alla kommuner i Sverige att gå kraftigt minus. Och då är ju frågan som följer, var ska Sverige vända sig då för att få pengar? Det kommer inte gå, utan då går man ju till sist i konkurs.
Och här idag så lever väl mycket av Sverige på lån ifrån jödiska bankirer ifrån USA och så vidare. Det är väl väldigt mycket staten får ifrån lån som har pengar som inte är där egentligen. Som det kommer stora räntor på senare år då. Som barnbarn och så vidare är nött att betala på.
Alltså våra barnbarn har ju redan skuldsatta. Och inte blir det bättre nu med det här EU-utspelet från Löfven. Han liksom belånade oss ännu mer. Alltså det här kommer ju bara fortsätta. Det finns ju liksom... Alltså det var ju en kommun uppe i Värmland här i höstas som gick i konkurs. Filipstad kommun. Och han sa ju det, kommunchefen där, att han var ju ändå socialdemokrat. Han sa det att det har ju varit ett folkutbyte i denna staden. Hur ska vi kunna få alla de här människorna som har flyttat hit att gå och jobba när de varje månad får pengarna insatt på sitt konto för att inte jobba? Det kommer aldrig att fungera. Så den kommunen gick i konkurs. Alltså det är ju bara en sanning med modifikation. Jag vet ju inte riktigt hur det går till, men de applikerar att de gick i konkurs. Så då tar väl antagligen staten över. Jag vet inte hur det fungerar. Det var flera kommuner efter det som gick samma väg till mötes. Och Filipstad är ju också en kommun idag likt Malmö. Alltså det kör man genom Filipstad, så det är bara och somalier. Mm. Det har varit intervjuer i radion om vita människor som flyr därifrån. Liksom. Så där finns ingen framtid alls.
Ja, med tanke på detta med den extrema massinvandringen till Sverige och dagens tema då, skinnemiljö. Är det fortsatt många, eller vet du om det är fler som har liksom blivit skinheads idag, eller är skinheadmiljö i Sverige så att säga dött?
Nej, dött vill jag nog inte säga att den är, men den är ju inte så stor som den har varit tidigare. Idag väljer ju ungdomar då framförallt en annan väg, och det är ju liksom mer politiskt,
ja,
vill jag påstå. Och det kanske inte är så att man kastar sig in i motståndsrörelsen direkt, utan man kanske provar ett alternativ som Sverigedemokraterna, Ungdomspartiet, sen SD. Hycklarna låg lite grann där, och sen så går man vidare till något annat, AFS eller något sånt här. Så att skinnes ser man ju någon gång ibland faktiskt. Men faktiskt sett mest skinnes när jag har varit i Finland faktiskt, denna tid.
Ja, för i Finland existerar det väl fortsatt, ja.
Ja, det är rätt så stort då. Både Blood & Honor och ja, andra grupperingar. Jag är inte så väl insatt i det då. Men jag har ju sett dem på den här 6-12-demonstrationen de har. Då samlas ju alla människor. Alltså krigsveteraner från förr och nationella och nationalsocialister, skinheads, Solus och Odin. Det är flera tusen människor som går med facklor genom staden. Och då är den, brukar det vara mycket skinheads.
Mm. Ja, jag har sett det. Jag vet inte om det är i Tyskland med skinheadmiljö. Jag husker ju själv när jag var i skinheadmiljöet så var vi ju ofta, eller vi var ju någon gång i Tyskland och besökte tyska skinheads. Och där var ju miljöet ganska stort den tiden i alla fall. Och det var ju speciellt i vissa städer då. Vi var ju ett ställe som kallades för, eller som heter Risa och Leipzig. Och där var det ju sån vi kunde gå från liksom pub till pub eller ute på gatan liksom, så såg det liksom skinheads överallt.
Jo, men så var det. Vi var också mycket i Tyskland eftersom vi bodde i Trelleborg, så var det lätt att ta färjan över. Mm. Så träffade man kamrater då från, det var ju Östtyskland då ju. Och det var precis som du säger, det var mycket konserter där nere, och var och en man tittade så var det faktiskt skinheads. Och ja, väldigt, väldigt, väldigt stort på den tiden. Jag vet att var en, i vilket jävla område, vilken stad var nu det, de brände ner hyreshus med torkare, och det var början på 90-talet. Folk tröttnade på de här kriminella invandrarna i den här stadsdelen, och folk gick man ur hus. Alltså tiotusentals människor gav sig upp till de här områdena i Tyskland där de här kriminella bodde, och slängde brandbomber och brände ner många av husen där. Det var rätt omtalat på den tiden. De har till och med gjort en låt om det. Barbecue in Rostock heter de.
Mm. Ja, det var väl också på de här Rudolf Hess-marschen.
Ja, precis. Innan det förbjuds i Tyskland.
Mm.
Sen fick man åka till Danmark.
Ja. Nej, jag var inte så ofta i Danmark och besökte miljö där. Det var liksom de gånger vi var utlands eller som jag var med då, så var det ju mest i Sverige och Tyskland.
Ja, nej, vi var faktiskt en del i Danmark också, för de hade ett högkvarter där, DNSB, Danmarks nationalsocialistiska bevegelse, eller jag kommer inte riktigt ihåg. Men de hade liksom en stor villa med ett, som ett fort. Och där samlades man till Rudolf Hess ära, och sen så gav man sig ut och så marscherade vi då med fanor genom städerna. Det kunde bli, där blev det ofta batalj med rödskäggen, det var roligt. Men den tidens rödingar och kommunister som det var tåga i på den tiden, för det var det faktiskt. Där var det faktiskt folk som kunde ta för sig. Det kunde vara lite jämvikt i bråken. Den tiden är förbi. Idag ser vi sönderavlade sojamän, så kallade män, med sugrörsarmar. Som står och skriker med någon form av dildo i handen. Om alla slickar rätt i världen. Det är en skam. Det är utfyllnadsmaterial i de nya Nordenvägarna, om du frågar mig.
Nej, men du kan ju se det på sådan den måten då, då att är fin vår slik, så är det ju egentligen bara positivt. Jag menar, fortsätt att vara ikke som det, så är det ju lättare att köra över det.
Ja, alltså det är inget motstånd överhuvudtaget, men det är roligt att se. Mm. Eftersom man nu har sett båda 90-talet var det ändå lite tåga i motståndet. Alltså det var ändå någon form av motstånd. Alltså folk som vågar gå till batalj liksom. Och,
ja,
inte för att jag höjer dem till sjöarna, för det är skräpmänniskor. Men idag är det ju, ja, jag vet inte vad det är. Det är en sorglig ursäkt till människospillare.
Det var inte så mycket trak i det här som jag bor. Och inte så väldigt mycket i Oslo heller egentligen, med blitzer och sånt. Men när du gick till Tyskland däremot, så var det ju ja, då var det ju lite mer och mer tak i det.
Ja, det var lite hårdare då.
Mm.
Ja, men där kan man ju också gå lite på forskällarna från den gång till idag, och att kommunisterna på den tiden, i alla fall i Sverige och Tyskland, var om er mann enn hva de i dag kan jo ha noe med det å gjøre at ingen mann som har sett systemet sånn som det i dag kan støtte det. Ikke en virkelig mann i alle fall. Og etter hvert som det blir mer og mer åpenbart for alle hva som skjer i samfunnet, så blir jo også de nasjonale bevegelsene også mer folkelige, og der kommer inn alle mulige folk som har lyst til å gjøre motstand, og ikke bare folk fra et bestemt miljø, da, som bare, eller som i hovedsak vil gjøre opprør.
Nei, i dag så er jo miljøet mye bredere. Du har jo all slags folk, gamle til unge, ikke sant? Det hadde jo ikke så mye av den tiden, i hvert fall ikke Norge.
Ja, jeg vet ikke hva du tenker rundt da, Tobias.
Kring hvordan det ser ut i dag?
Ja, i Sverige så husker jeg i hvert fall det var variert jo litt. Det var ikke så vanlig liksom i Norge å se eldre folk i skinhead-miljø eller det nasjonale miljø den gang. Men jeg husker i Sverige så var det ikke så uvanlig at det var også eldre folk.
Jo, vi hadde spesielt i denne regionen her nere, hadde vi faktisk en hel del eldre som hade bevittnat krig och annat, som visste vad det var frågan om, som ofta höll på våra tillställningar, hade brandtal skrivna för hand. Och så att vi hade även med dem när vi körde demonstrationer ibland och sånt här, äldre människor som gick med oss. Alltså. Så det var inte alls ovanligt.
Nej, du hade ju nog få undantag i Norge, men det var inte något som vanligt.
Alltså speciellt den här remsan här nere, just i Skåne där vi bor, där är en remsa som går från, remsa kallar jag det, det är ett stycke av regionen som i folkmun kallas den bruna remsan. Och det var för att på hela det landskapet där bor jättemycket bönder, och gjorde även under kriget. Och då var det storbönder, och varenda bonde i den regionen här ute har varit tyskvänlig eller nationalsocialist. För var det någonting de tyckte om, så var det när tyskarna kom på besök och handlade grisar av dem. Alltså det var hyggliga människor. Inget har något ont att säga om tyskarna.
Mm.
Och det lever ju kvar än idag. Nu är det klart de döda och så vidare, men det lever ändå kvar på något vis.
Mm.
Yes. Nej, men jag tänker att vi kan ta en liten låtpaus där, ikk? Och så är vi tillbaka om en liten. Yes, velkommen tilbake igjen fra låtpausen. Vi kjører på videre, vi.
De svenske bandene, og sånn jeg har forstått det, så det ble jo ganske stort. Salg av plate, og altså, Ultima Thule, de ble jo, ble ikke de nesten mainstream? De kom på noen store selskaper til slutt.
Jo, de var ju inne i värmen ett tag. För man kunde köpa deras skivor i skivhandeln, det gjorde jag själv.
Begynte inte det också pudlåligt för att bli mainstream?
Jag vet inte, det var ju han Bert Karlsson, en sån här typ som skötte deras spelningar och så vidare. Mm. Så det blev en ovänskap däremellan, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om de har pudlat, men de har ju alltid kört sin stil. Mm. Och det har de ju fortsatt med. Alltså de har ju bränt deras lokal i Nyköping och liksom, men de har ändå liksom fortsatt och turnerat runt i hela världen i över 30 år skulle jag vilja säga, om inte mer.
Mm. Ja, vi har ju ett band i Norge också som liknar lite på Ultima Thule, och jag tror nog de har Ultima Thule som inspiration. Du har säkert hört om dem som heter Glittertin.
Ja, det har jag nog hört, ja. Det tror jag.
Ja. Och de, han som spelar där var ju lillebrorna till en som var med oss i skinheadmiljö tidigare då. Och är ju då från Sörland. Ja, en halvtimme körning härifrån.
Ja, Glittertinn, de håller de på framdeles eller?
Det vet jag inte. Ingen aning.
Men Ultima Thule, de håller väl på ändå.
De spelar i nu.
Mm. Men ja, det var ju också väldigt... Nu husker jag inte vad den här festivalen hette. Nej, Kungnäsfestivalen
var det. Ja, Kungnäs, ja.
Ja. Ja. Och när startade den? Och var det runt... Jag har inte själv varit där, men hur många av mina kamrater har ju varit där?
Alltså jag vet inte exakt när det startade. Det hette inte Kungnäs från början. Jag var där när det hette Holmgång, tror jag det hette.
Oh.
På sin tid. Och då var det var väl en lokal raggarklubb som hade någon gård utanför, kan det vara utanför Nyköping? De är väl därifrån. Mitt ute på landet och med mycket mark till, och så man kunde slå läger. Så det var jättemånga som slog upp tält och husvagnar och sånt intill. Och sen var det 3 dagars konsert. Där de stod på ett lastbilsflak till olika vikingarockband och spelade, och så var det bar och mat och... Ja, det var väldigt trevligt i alla fall. Jag har varit där 1 eller 2 gånger, tror jag.
Mm. Man har hört, har de lagt ned den festivalen eller?
Nej, det tror jag inte. Jag tror de spelar som vanligt. Det tror jag detta året. Okay. Tror jag inte det är någonting i alla fall.
Ja. Ja, nej, för det var en land som snackade om att det inte skulle ha detta år, eller att det var lagt ner eller ja.
Alltså jag tror inte de har lagt ner det, för att det är så många band som spelar. Så det är alltid nya som vill komma fram liksom, och sen är det alltså det är så inarbetat att åka till Kungnäs och liksom det är jättemånga alltså vanliga människor som åker dit, alltså behöver inte just vara i vår sfär, utan det kan vara liksom lite light nationella så här, lite raggartyper och alltså sånt här, vanligt folk. Ja.
Nej, apropå konserter så glömde jag att nämna det, men faktiskt så har det ju blivit arrangerat konsert i Norge för inte så väldigt länge sedan. Ett år sedan eller två år sedan. Och det var ju då på Östland här i Norge. Hvor bland annat Vit Legion, så ett annat svensk band, Snöfrid. Och också då någon black metal band från Norge, tror jag det var. Så det var ju ganska, ganska gøy. Där var jag själv då.
Är de Snöfrid? De spelar väl nu i alla fall?
Ja.
Det vet jag, för de skulle spela i Finland nu när jag var där, men jag missade det. Tyvärr. Man hade fullt upp på Hotell Gripen, som vi brukar säga.
Men utöver Kungnesfestivalen arrangeras det fortsatt konserter i Sverige, som du vet, eller?
Ja, vad jag har hört, jag är inte så insatt i det längre, men man hör ju mellan varven här. Per år hör man ju att det är lite olika spelningar med det lite mer slutna sällskap. Alltså inte så stora som det var på 90-talet, och det kunde bli... Ja, det kunde bli uppåt 800 000 personer när vi var på någon spelning med Brutal Attack, bland annat i Norrköping och så här. Så de vill väl ha det lite mindre, tror jag. Och även om det är Bladen Anders som arrangerar något, så vill de kanske ha det lite mindre. Lite mer styrsel på det, för det är väldigt svårt om du har arrangerat en konsert som likt den i eller det Midgård ordnade på 90-talet eller andra Nordland och allt vad de hette. Så är det ju svårt om det kommer mellan 500 000 personer och hålla koll på alla de människorna.
Mm.
Och det ska finnas lokaler till dem och övernattningsmöjligheter och mat. Och, alltså det är en stor apparat att hålla igång.
Ja, det är det.
Jag har själv arrangerat ett par stycken konserter nere i Trelleborg med banden Storm och Totenkopf och Odium.
Mm.
Och vi hade även sommarspelningar utomhus som vi byggde upp scen utomhus. Vi hade band från England, King for Attacks, var över och spelade.
Spelar de ännu Totenkopf? Och...
Jag har hört att vissa av de grupperna spelar mellan varven. Har jag hört.
Mm. Jag är inte så insatt i den musiken längre som jag var. Men jag var ju en stor fan av Totenkopf bland annat.
Ja, men de är bra. Och Lea då, jag gillar Storm. Tyckte jag mycket om.
Storm, ja.
Men samma Odium var också bra.
Mm. Nej, jag husker det var väldigt mycket, mycket bra musik från Sverige.
Jo, absolut. Man är liksom uppväxt med det, så man har det liksom, så att säga, i blodet. Så att när man åker på tillställningar, alltså om det är demonstrationer eller... aktiviteter med motståndsrörelsen, så blir det ofta att någon har med sig en hel påse med gammal vit maktmusik, så det är alltid kul att lyssna på.
I konserterna som du snackade om med så massa människor, det blir ju som en mainstream festival nästan. Det hörtes ju helt fantastiskt bra ut. Det är ju synd att det är lika stort den dag idag då.
Ja, det var otroligt gøy, det må jeg jo si. Hele stemningen og sånn sett. Men det triste igjen er jo det at mange av de som møter opp på konserter er jo helt fraværende når det kommer til kampen for øvrig. Liksom det å gå på en demonstrasjon eksempelvis, eller ja, ikke sant?
Ja, de tycker det räcker. Många av dem resonerar så här att det räcker med att man går på konserter.
Ja, för många så är det liksom bara det att ha det göj.
Men då skulle jag vilja ställa den frågan. Vad är det som räcker? Är det räcker det för dig att gå på en konsert och supa dig full och inte, för det första, inte minnas någonting? Det kommer inte göra någon som helst skillnad. Det är bra att du gör något, men det kommer inte göra skillnad. Det som kommer göra skillnad, det är om du sluter dig an i motståndsrörelsen och börjar engagera dig ute på gatan, ut och sätta banderoller, ut och gör motstånd och visa dig på demonstrationerna. För ju fler vi kan vara på våra demonstrationer, ju mer sänder det en tydlig signal till folkförrädarna i riksdagen och i EU-parlamentet att er tid kommer. Er tid rinner ut. Vi är på väg mot er med era jävla folkförrädare. Det är möjligt att du får klippa detta. Jag vet inte jag.
Och inte minst så ger det också en boost till andra som sitter hemma och har knutnäven i lomma och kanske får dit eller så önskar oss att komma på med nästa gång, exakt. Och till slut så har du en hel folkresning.
Ja, för att det lämnar ju ingen människa oberörd. De här bilderna och de här videosen som vi har tagit på våra demonstrationer. När det kommer så många vitforter med fladdrande turunifaner i vinden mot den blåa himlen. Taktfast med trummor marscherar framåt. Det lämnar faktiskt ingen människa oberörd. På gott eller ont. Men mest på gott.
Mm. Ja, det du säger ju bara i världen för övrigt år hvor, hvor det är ju många som har motståndsvägelsen som ett förebild idag på grund av den måten som vi går fram där med gataaktivism och demonstrationer och den optiken och sånt. Det vi blir ju ett förebild och vi skapar ju en boost till andra så att de själv startar sitt.
Ja, och det är väldigt kul att se på många platser runt om har man sett hur andra anammar vår stil. Från Portugal till Amerika nu senast med de här Patriot Front som...
Ja, och det hade ju aldrig skett hade man suttit hemma och knyttat näven i lomma och sagt att nej, det här med demonstrationer är bara något tull.
Nej, eller sitta hemma några stycken och dricka alkohol. Känt. Nej, inte ett dugg. Och sitta hemma några stycken och dricka alkohol och skrika white power och Sieg Heil. I en lägenhet. Det kommer inte ge ett jävla skit. Alltså. Mer än huvudvärk och sen mår du dåligt som människa. Istället är det bättre att du börjar träna och omge dig med sunda nationalsocialister.
Kampen är varje dag på gata och...
Ja, så vi ska vara, jag brukar säga det, vi ska vara det sista nordbon ser när nordbon släcker sina ögon och går och lägger sig. Då ska man under dagen ha sett motståndsmän som delar flygblad i lådan. Du har flygblad när du tar in din post. När du tittar på nyheterna så ser du fanorna väja från en tillställning vi har haft någonstans, torgmöte och så vidare.
Mm.
Så att när du vänder ner dina ögonlock så ska du ha tyrunor på varenda nordbo. Mm. Vi ska finnas på näthinnan.
Absolut. Det är ju sån vi kommer fram. Vi målar oss höras, vi målar oss ses. Och då nyttar det inte och driver med sån här hysch-hysch-klubbor och vara en sån lucka organisationer då som ingen någon gång hör om.
Alltså vi följer också den naturliga kompassen. Vi följer naturlagarna. Och vi följer det som är rätt och riktigt. Vi ser inte vad de behöver eller vad de vill höra. Vi ser vad de måste höra.
Mm.
Det spelar ingen roll om det låter jobbigt för dem. Men sanningen är vad sanningen är.
Nej, ja, sa du hur gammal du var när du först blev skinhead?
Nej, jag vet inte själv kanske, typ att säga. Jag var väl, ja, vad kan man ha varit? 12, 13, 14, där omkring kanske. Ja. När man köpte sina första Dr. Martins på den tiden. Och en grön bomberjacka och sen så sydde man på en svastikaörn på den och svensk flagga på andra.
Men ja, den gång det var lovligt.
Ja, så det brukar jag också ta upp. Det är ganska mycket som har förändrats. Jag menar, vi får flytta oss i kommunen. När vi hade fest och så här och skulle gå vidare till någon annan fest och så här så gick man genom staden liksom ett helt gäng skinheads med bomberjackor och med hakors på och kängor och man hade svastikafana på fanstång liksom över axeln och så kunde man gå och så. Någon hade kelterkors och någon hade odalrunan och någon SS och så här liksom och det var ju fullt lagligt för. Det var inget konstigt med det. Det var ju många som tutade och körde förbi och hejlade och gjorde tummen upp. Och en och annan var klart sur. Så är det ju. Men det var ingen som blev kränkt och ringde snuten. Liksom. Det var ju lagligt att göra så.
Nej, det är ju det här med kränkekulturen. Den blir ju bara värre och värre på grund av att folk... jo mer och mer ting blir censurerat och, liksom, och att de blir kärmar för allt möjligt slags så blir det ju bara mer och mer kränkt.
Så de är ju kränkta, alla är kränkta. Du kan ju säga till dem att det är någon ful jacka så blir du anmäld för att du har kränkt personen.
Nej, så du, ja.
Jag ska bara säga dig en liten anekdot från veckan här. Här nere i byn där jag bor. Där körde jag förbi i ett ärende. Så ser jag att någon har skrivit i gångtunneln. En ganska ny tunnel. Vi har fått tåg.
Jag såg det på Instagram.
Ja, det är inte klokt. Någon har skrivit då fuck NMR, stora bokstäver. Sen in i tunneln har man skrivit med jättestora bokstäver då. Malvo är lika med tjock nazist. Och jag blev så jävla upprörd. Så jag ringde till polisen. Och så sa jag, är det polisen jag pratar med? Ja, det är det. Ja, ett brott är begånget och jag är på brottsplatsen. Ni måste rycka ut och sanera, sa jag. Man har haft fräckheten att skriva mitt namn i en gångtunnel med stora bokstäver. Man har skrivit Malvö lika med en tjock nazist. Jag ber er att ta bort ordet tjock. Det kommer jag aldrig acceptera. Det andra kan stå kvar. Och kommer ni inte ut så frågar jag nästa fråga när jag ändå har er på tråden. Jag har en sprayburk i bilen. Kan jag spraya över ordet tjock och skriva snygg? Ja. Det fick jag inte.
Nej, bara nazist kan stå med en tjock, nej.
Ja, det accepterar jag inte.
Yes. Du hoppar ju av från skinheadmiljön en period, stämmer inte det?
Jo, det gjorde jag.
Ja.
Absolut, det gjorde jag 0-0 eller någonting sånt här i samband med, jag vet inte, jag fick väl helt enkelt nog. Och det var väl, så det var mycket inre intriger och stridigheter i Sverige. Du kunde inte umgås med dem för de var bladden an och du kan inte umgås med dem, de sympatiserar med Combat 18 och det var mycket, mycket i stridighet och det kunde bli slagsmål på konserter liksom med vissa för att de inte var med samma falang och så här. Och sen den största anledningen var alkoholen för mig, att det hade gått överstyr så pass mycket så att jag drack helt enkelt.
Du insåg liksom att det var väldigt destruktivt miljö.
Ja, det kan man säga. Det hade blivit det för mig och de jag umgicks med, så att alkoholen hade helt tagit över. Så att jag drack ju sista tiden drack jag nästan dagligen alkohol. Så att jag vet inte. Hade jag inte stoppat här så hade jag nog supit ihjäl mig eller slagit ihjäl eller blivit ihjälslagen själv. Det är bara vad jag tror. Så att jag lämnade det där och drog mig undan och sen levde jag rätt så inkognito, ett så kallat vanligt svenssonliv i 15-16 år. På en liten gård i Skåne och födde upp lite djur och tog hand om mina barn och så här. Jag har ungar och så där. Och sen så nu när barnen är lite större så tändes gnistan igen och då ville jag in och göra någonting helt enkelt och då blev det ju,
då var det var liksom ett helt annat miljö mer liksom, det var ju något helt annat än skinnemiljö. Jag husker ju själv när jag var i skinnemiljö, jag var ju inte den som var som väldigt festlöv. Jag var ju inte, jag følte aldrig det behovet för att dricka så förbannat mycket. Men det var liksom de få fester man var på, så var det liksom hard festing. Men jag själv gick ju ganska lei av det här med festing och festing liksom, att det var liksom det enda fokuset nästan. Och så kom ju då motståndsrörelsen dukade upp och man såg liksom att det här var ju något helt annat. Här var det ju faktiskt disciplinerade folk, seriösa folk, folk som faktiskt ville något.
Ja, nej, alltså jag brukar skämtsamt säga det att jag hade inga problem med spriten. Det var värre utan den. nej, det var ett litet skämt. Men när man kom tillbaks så långt senare och medverkade på första stora tillställningen de hade, och det var i Borlänge, på demonstrationen 1 maj.
Aha.
Så var det går inte att likna någonting man har gått igenom på 90-talet, där det var leden på 90-talet och man hade någon, det var liksom inte symmetriska och folk hade olika flaggor och olika kläder och någon liksom var full och så vidare. Idag när man kom tillbaka så var det taktfasta led liksom, det var skarpa blickar och fokuserade nyktra människor som hade ett mål i sikte liksom.
Nettopp.
Det var ju liksom en framtid man såg i och med det här.
Mm.
Och det är ju en framtid.
Ja, det var ju det. Det är ju det som är kamp. Jag menar det med att feste och rulp och pöbelstreker och mycket sånt då. Med selvfølgelig unntak också. Så var det ju en stor kontrast till vad motståndsrörelsen är. Det var liksom som natt och dag.
Ja, det går inte att jämföra. Alltså det som motståndsrörelsen är och det som motståndsrörelsen har som mål, det fanns ju inte tidigare. Här finns ju en målmedvetenhet. Så här är ju, det här är ju, det är strukturerat. Det finns liksom, det är ett koncept som tilltalar alla nordiska män och kvinnor. Alltså, här finns ju någonting för alla att hitta på i motståndsrörelsen.
Ja.
Det här är en plats för alla. Alltså, det är inte ja, alla.
I Norge, vet inte om det är så mycket av det i Sverige nå länge, och det jag tror väl de flesta är känt med motståndsrörelsen ganska gott där, men i Norge så är det ju fortsatt någon som inte är så väldigt känt med motståndsrörelsen. Och dit kan kanske ha en föreställning då om att motståndsrörelsen är en organisation kun för unge sinna män, för att säga det sånt. Men motståndsrörelsen är ju ganska brett. Här har du ju folk från alla åldrar, från ung till gammal, från kvinna till man. Ja, liksom, så det är ju ganska brett miljö.
Ja, det är ju verkligen allt. Man kan ju liksom på en flygbladsutdelning träffa på allt från de som är 17 år till jag har delat ut med äldre tanter som är över 70 år gamla.
Ja, och så har du också inom de i bevegelsen olika arbetsuppgifter. Så det är ju inte så att alla som är medlemmar då är de som är ute på gata och driver gataaktivism. Du har ju också många medlemmar som arbetar bak i kulissan ja, med olika ting.
Ja, där är ju allting, där är ju någonting för alla. Alltså allt om du kan, alla är inte gjorda för gatan av olika skäl. Det gäller ju äldre, någon har sjukdom och så vidare. Men jag menar, då finns det ju, där finns ju både media och tv och radio och nyhetsorgan och så vidare. Där finns alltid att göra för att driva kampmaskinen framåt.
Det är en plats för alla.
Ja, och det är din plikt som nordbo att ställa dig i ledet för ras och nation. Det är det.
Ja, det finns ingen undskyldningar för att inte sända in en söknad idag.
Nej, för varje gång du som lyssnar tänker att jag ska ta det sen. För varje gång du sticker handen ner i din chipspåse och äter chips, så måste du förstå att ondskan flyttar sin position ett steg närmare sin utplåning av din och vår vita ras. Så är det.
Mm. Nej, apropå det med chips, kommer jag till att tänka på detta med pizza. Jag har hört en rykte om att det inte var tillåtet att spisa pizza i Sverige. Det var en viss avhopper som påstod.
Ja, det var han, Pizza Martin. Det vet jag inte. Alltså, man ska ju såklart avhålla sig från osund kost. Det är ju allmänt känt, men det är ju för ens allmänt tillstånd. Själv kan jag mycket väl äta en pizza, men det om jag, vi tillverkar ju kanske en pizza hemma själv, men man måste ju ställa sig frågan hur trevligt känns det att gå in på en pizzeria och beställa med, över disken till en apmutant som står där. Och jag menar, det är ju inte alls, vi har ju flera sådana händelser här nere där de har fått stänga ner pizzerier runt om, för de har hittat avföring där du plockar maten i.
Nej, men det är intressant du säger det, för det är att det är som norsk då, och det att komma till Sverige, så var det faktiskt ett intryck jag fick. Och det var ju det att många av de här pizzerierna och gatukökken och sånt ting, det var liksom rene slum, gatukökken liksom, som styrt av invandrare med dålig hygiene, och det var verkligen trist syn att se.
Jo, men så är det, för att ofta de betalar inga avgifter, och sen är de moms, innan var det så att de var momsbefriade första 5 åren, sen skrev de över det på någon bra år och så håller de på så här. Mm. De trixar och håller på hela tiden.
Ja, nej, jag hade ju aldrig i världen turt att spisa den maten.
Nej, men Är det inte mattillsyn i Sverige?
Jo, jo, absolut, det är det. Och det är ju ännu hårdare nu i coronatiden att de kollar. Men nej, de får ju stänga. Det är flera som har fått stänga. Och bland annat det stället där de hittade avföring då där du plockar maten till pizzorna. Och det visar sig att han som jobbade då, han hade ju, det är hans religion då, han använde handen till att torka sig istället för papper.
Asch, fy fan.
Och där går man in liksom vanliga människor då, blåögda människor liksom, och tycker, åh vad gott det ska bli, vad trevligt med mångkultur. Och så köper man då en pizza med avföring på. Alltså, det är helt sinnessjukt.
Nej, jag har inte det intrycket av varför det här som jag bor och områden där som är färdes, så plejer du inte väl som du har vissa sådana typiska gatukökna eller
kebabshop.
Ja, kebabshop och kallar det gärna. Men där är det ju knappt folk som färdes. När folk går ju mer på de här stora kedjan och på mer hygieniska städer.
Alltså jag vet inte, vi äter på lite någon gång ibland och så här, men vi har ju våra egna ställen som vi åker till, och de är ju svenskägna. Det är ju ofta flera generationer tillbaka som har ägt, och då är det ju svensk husmanskost, alltså man åker till ett gästgiveri.
Ja.
Så du får svensk husmanskost, buffé.
Ja, det husker jag var ganska koselig när jag kom till Sverige, och så kom till sådana här små gårdar hvor det var vita folk där som sålt varor. Det syns jag var ganska koseligt.
Jo, men sånt där är ju trevligt. Och sånt vill man ju liksom gynna. Det måste ju få finnas kvar. Så även mina barn och barnbarn kan handla på sådana ställen där det är trevligt och homogent. Och det är vit personal, och de gillar inte invandrare själv. Och liksom, i högtalarna så spelar man lite dansband. Och liksom, det är trevligt alltså. Ja?
Absolut, absolut. I Norge så har de ju infört ett system då, hvor de har går på kontroll, och så efter kontroll så ger de ju de olika spisestegen då, enten hvis det är bra då, kontrollerat bra förhåll, så blir det liksom ett smilefjes då som de hänger upp på dörren. Och hvis det är dåligt, så är det ju då ett surt fjes, men det plejer jo folk da ikke henge opp i så fall. Så hvis du kommer til spisestedet hvor det ikke, i Norge da, hvor det ikke er et smilefjes, så nu.
Ja, det er ikke konstigt. Men det er samme i Sverige, de er jo kontrollerer hele tiden. Og vissa steder får de jo stenge, og jeg kjører mye kontroller på avståndet her.
Og i fremtiden så blir det kanskje David Stjerner, hva tenker jeg?
Ja, det var det jeg tenkte på.
Ja, jo, det hade väl varit. Det gillar de väl, ja.
Yes. Nej, men ska vi konkludera lite runt dagens tema? Alltså, vi har ju varit inne på de stora forskällena runt 90-tals skinheadskultur och dagens nationella miljö och då motståndsbevegelsen. Och jag vet inte vad Antek, om det har något annat att säga runt temat, men det verkar ju som det är väldigt positivt till dagens bevegelse kontra hur det var, även om det var självklart och säkert ting som var positiva för.
Ja, hvis vi ser på dagens feminiserte generation som vokser upp nå, och sammenligner det med fortidens skinnemiljö, så vill jag ju absolut, hvis jeg skulle velge da, anbefalt at folk trakk seg til skinnermiljø fremfor å gå i her HBTQ-miljøer som er i dag. Men ja, det er hvis du hadde bare de to alternativene, men så har du jo da selvfølgelig motsatsvegelsen, og det finnes jo ingen tvil. Hver en borger burde jo reise seg og melde seg inn i den nordiske motsatsvegelsen.
Ja, och även om du som lyssnar är kanske lite äldre och har en bakgrund så som jag och Tommy har varit med i skinnesrörelsen och tycker att det räcker att du har gjort ditt för kampen. Det har du inte. Mm. Utan du, jag har träffat många sedan 90-talet som idag står skuldra för skuldra med mig ute på demonstrationer och så vidare. Som har kommit tillbaka nu och sett vilken framtid det här, vilken framtid du får i nordiska motståndsrörelsen. Och sen framförallt så kan du se dina barn i ögonen och inte vara en ynkrygg, utan du gör vad du kan. Och när du drar ditt sista andetag så har du gjort vad du kan för ras och nation, för att förbättra situationen för de vita efterlevnader som kommer efter dig.
Mm. Nej, det gäller att aldrig vika.
Ja, absolut. Och det du sa, Tobias, med att då kunna se sina egna barn i ögonen och ha god samvittighet. Vita att den har gjort allt för sitt folk. Det är ju... Alltså att någon inte vill offra allt för nästa generation och för sitt folk, det är ju helt absurd. Så tänk på det. Det är också inte har gått med i bevegelsen ändå. Och som ser den utvecklingen som föregår. Vad är det de väntar på egentligen?
Mm. Nej, jag kan...
Nej, vad är din, Tesla? Vad är din Tesla värd? Vad är din, ditt jacuzzi värt? Vad är din utlandsresa värt? Du kan inte ha med dig någonting av det. Ditt liv är helt kastat åt helvete när du dör. För du har inte gjort ett jävla skit för ditt folk och ditt land. Mer än bara sett till dig själv och dina egna intressen. Dina prylar är inte värda någonting. Vad som är värt någonting, det är din handling för ditt folk och ditt land.
Mm. Nej, och så när du attbar till liksom, när du vet vad som föregår i världen, och vilken agenda och vilka konsekvenser det vill bli för framtiden, och ja, vår nästa generationer, men allikevel förhåller det passiv. Det är ju i sig själv, efter mitt syn, förräderi. Det är ju som att gå förbi en av dina borgare som blir misshandlad på backen av en invandrargäng.
Ja, det är ju den högsta formen för förräderi också, när du vet vad som sker och du inte gör något.
Mm.
Men det är ju lite av symptomen av dagens kapitalistiska samfund där folk bara tänker på sig själv och det mig och jag vill inte gå i konflikt, jag vill inte möta någon motstånd här i livet. Jag vill bara leva i min bubbla och låta som allt är grejt.
Ja, många vet ju om, alltså de vet ju om det, men de blundar för det. Och även om de skjuter någon ute på gatan eller våldtar grannens dotter, så tittar de på varandra och så säger de, vi får nog ringa larmfirman och uppgradera våra larm så vi klarar oss. Mm. Det finns liksom ingen empati för det vita blod som spills runt omkring dig överhuvudtaget, utan det handlar bara om dig.
Mm.
Det är feghet, ingenting annat. Prylarna betyder ingenting. Ditt epitet på ditt arbete betyder ingenting. Utan det är vad du gör av ditt liv som spelar någon roll när du drar ditt sista andetag.
Nej, och det är ju då motsatsen till vad vi är, nationalsocialister, som står för folkefällesskap och det att bry sig om vårt folk.
Jo, det är ju också den ariska människans akilleshäl. Så är det just, det är ju prylar och pengar. Alltså det har ju varit så genom tiderna. Men man måste bortse från det, för det betyder ingenting.
Ja, och en annan ting som är ariska folks akilleshäl är också det med ting som är lättvinte lösningar här och nu kan ofta vara väldigt appellerande där och då. Sånt som för exempel slaveriet i Amerika, för exempel, det var ju en väldigt grej lösning på arbetskraft där och då, men de ser ju konsekvenserna av det per idag.
Mm.
Så folk må sluta att tänka på den måten och tänka lite längre.
Ja, och så inte bara tänka pengar, för det är det folk ofta gör. Allting tänker vinning och pengar.
Mm.
Men det är så lite betydelse. Alltså vi kan skapa ett mycket, mycket bättre samhälle om vi tänker annorlunda. Om vi hela tiden utgår från vad som är bäst för vår ras och vårt folk och för vår natur. Framförallt naturen. Att vara försiktig och varsam med naturen. Så skulle vi kunna vara och kommer bli, inte skulle vara, utan vi kommer bli ett storslaget folk igen.
Mm.
Absolut. Och med de orden så kan vi väl egentligen avsluta avsnittet, visst det är ingen som har något mer att säga runt det. Jag vet inte, Tommy?
Nej, nej.
Och du, Tobias?
Ja, jag vill bara säga, länge lever det radikala motståndet och länge lever nationalsocialismen. Hail Seger.
Hail Seger.
Ja, Hail Seger.
So skinhead love affair, you know what skinhead love affair. It was a skinhead love affair, you know what skinhead love affair. I took her down the last resort. She stole her shirt, I went to court. She said she'd always stand by me. So skinhead love affair, you know a skinhead love affair. All right now. A soul girl perm, you're in the Canvey Island firm. I got down on bended knees, asked her if she'd marry me. She said,
"Skinheads,
don't you see? It's over, it's over, it's over." It was a skinhead love affair. You know a skinhead love affair. So skinny, love affair. You know yes, I'm skinny.
När jag säger när jag tillverkar mallar eller tillverkar plakat med reserverade för folkförrädare, så sitter jag och pratar jag ju alltid och snackar en massa skit, och då säger jag så här, då kan man ju alltid fresta. Och det var tydligen HMF och sen var det massa andra grejer, så att de är ju jävligt snabba alltså.